Det är ju så att ibland får man lite kritik för att man pratar om det här som jag pratar om. Och det är klart att det kanske inte är så, alltid så härligt och så ljuvligt att höra det. Och man vill att det ska vara härligt och ljuvligt alltid. Men jag tänker så här att jag tror att vi i mångt och mycket under den senaste tiden har missat att förkunna hela Guds ord, hela evangeliet och hela Guds ord. Och det är faktiskt väldigt vanskligt och farligt. Därför att människor, Guds folk, får inte med sig allt då. Man får bara med sig vissa bitar. Och nu tänker jag också på det som ligger framför oss och det som vi nu redan känner av i Sverige. Att vilken dag som helst kan det bli förföljelse emot oss. Om vi nu inte tycker att det redan är det. Vi ser det ju i andra delar av världen. Men hur viktigt det är då att vi har hört det. Att vi har sett det. Att vi vet och förväntar oss att så här ska det bli. Så att vi är beredda. Men Guds evangelium är alldeles underbart. Att Jesus Kristus, Guds son, kom hit och gav sitt liv och har gett oss evigt liv. Han har räddat oss. Det är ju de goda nyheterna. Och det har vi med här när vi läser. Jag ska läsa några bibelord idag som visar på hur en annan av apostlarna tänkte här. Vi har varit inne mycket på Paulus. Men först ska jag läsa några ord som jag slutade med förra gången. Men kanske inte kom med på inspelningen. Det är Paulus som säger till Thessalonikerna då, i första Thessalonikerbrevet. Kapitel 1. Ska vi läsa från vers 5 där. Första Thessalonikerbrevet. Kapitel 1 och 5. Ty vårt evangelium kom till er, inte bara i ord, utan i kraft och den helige ande, och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Här tog Thessalonikerna emot evangeliebudskapet mitt under mycket svåra lidanden, men med den glädje som den helige ande ger. Så där följer med. Och så kan vi läsa i andra kapitlet, vers 14. Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judén. Det som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som det av judarna. Här såg vi att de fick också utstå lidanden av sina landsmän. Och om vi går vidare till det tredje kapitlet, vers 2, från vers 2 där. Så säger Paulus så här i kapitel 3, vers 2 i första Thessalonikerbrevet. Och vi sände Timoteus, vår broder och Guds medarbetare i Kristi evangelium. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron. Varför det? Varför sändes han dit? För att de skulle bli styrkta och uppmuntrade i tron. Jo, så att ingen skulle vackla under dessa lidanden. Ni vet själva att vi är bestämda till att utstå sådana. Redan när vi var hos er sa vi er i förväg att vi skulle få lida. Och så har det också gått, som ni vet. Och då sände Paulus bud, står det här i vers 5. När jag därför inte längre kunde härda ut sände jag bud för att få veta hur det var med er tro. Om de hade bevarat tron under lidandena. Kanske kunde det vara så att frestaren hade frestat er. Och vårt arbete varit förgäves. Och vers 7 så står det också. säger Paulus och hans medarbetare, så har vi genom er tro fått nytt mod när det gäller er bröder. Och det mitt i alla svårigheter och lidanden. Det här är ju bara några verser utav det som förkunnas i Bibeln. Men det där med lidanden, det har man glömt att predika om. Och nu ska man inte fastna i det, tycker någon. Nej, men vi måste ha med det. Därför att vi ska vara förberedda om också vi får utstå svåra lidanden och förföljelse för vår tros skull. Och jag har nu då läst lite i första Johannes brev. Johannes första brev. Och det är så intressant och när man läser sådär grundligt. Och man får se vad det egentligen står. Johannes, som var en gammal man troligtvis när han skrev det här. Han var troligtvis i Efesus när han skrev det här brevet. Eller det här brevet. Men han hade ett budskap. Och det är ungefär samma budskap som han hade i evangelierna. Det heter då, säger Thoralf Gilbrand, teolog, pingstteologen, som var en gudsman. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn, i Johannes 20:31. Men då lyder brevet så här. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Och han, vad heter det? Johannes ville ju uppmuntra folket, församlingen, till att de skulle fortsätta att leva i det som de en gång hade fått. Han talar om ljus, liv, evigt liv, kärlek. Han talar om att ha synd, att lyda sanningen eller förbli Kristus i ordet och sanningens ande. Och i och med att han talar om så mycket kärlek, det är så enormt mycket kärlek. Bara i de här fem kapitlen i första Johannes brev så använder han en gång, säger han, mina barn. Men sen kallar han dem mina älskade eller kära barn gång på gång. Mina älskade, kära barn. Jag räknade som jag kunde hitta 13 gånger. Alltså hur han bara öst ut kärlek över Guds barn. Men det här brevet har kommit till av en anledning. Och det var en rundskrivelse till flera församlingar på den här tiden. Hade det varit idag så hade man skickat det på nätet. Men den här rundskrivelsen skickades runt. Därför att det var en villolära som hade trängt sig in i församlingarna. Och som förnekade att Jesus var Kristus. Alltså att Jesus var Messias. Guds son som kommit i köttet. Och på så sätt när man förnekade detta, vad innebar det i slutändan? Jo, då förnekade man ju egentligen också Jesu ställföreträdande död och försoningen. Och det här gick den här kärleksfulla gamle mannen mycket starkt emot när han talade med auktoritet, i sin apostoliska auktoritet. Så talar han om det som är äkta kristen tro och lära. Och det är särskilt då två saker som han pekar på. Och det är att vi ska tro på Jesus som Guds son. Och så det moraliska att vi ska älska varandra. Och vi vet ifrån början där att han talar om att han har mött denne Jesus. Att han har mött det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid. Om livets ord är det vi vittnar, och det är ju Jesus. Och det är det här som man tycker är så viktigt då, va? Att vi ska fortsätta att vandra i ljuset. Vi ska vandra i det ljus. Och han skriver, börja med att skriva där om hur de ska vandra och att, Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Säger han. Och om vi går till kapitel 2 i det första brevet där. Då skriver han så här. Från vers 1 där. Mina barn. Detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Eller vid hans ord kan vi säga också. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att leva så som han levde. Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört, säger han. Då pekar han på ordet här, att vi ska hålla fast vid ordet. Och han säger han är försoningen. Därför att om vi tror på Jesus måste vi också tro på Jesu Kristi försoningsverk. Och det är så vi har fått förlåtelse för våra synder. Och utav det så kan vi vandra i ljuset. Nu ska vi se här då kommer vi till 2:18. Nu har han utgjutit sin kärlek här och talat om vad Jesus har gjort på korset. Och så kommer det här i 2:18. Kära barn, säger han igen. Den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle det ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ja, då börjar vi tänka, då tänker vi församlingar, vi ska bli kvar och vi ska vara lojala. Nej, det är inte det det handlar om. Det här är en apostel, aposteln Johannes, som säger detta, som är byggt på apostlarnas och Jesu lära. Han säger, om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Alltså de står inte på den rätta grunden. Kan man säga här då. Och om man kikar lite på vad han säger i sitt andra brev. I andra Johannes brev. Johannes andra brev. Och från vers 7 så säger han där, andra Johannes brev vers 7. Ty många bedragare har gått ut i världen och de bekänner inte att Jesus är Kristus. Som har kommit i köttet. En sådan är bedragaren antikrist. Nu får du ett hum om här vem antikrist är. Han kommer inte att bekänna att Jesus är Messias som har kommit i köttet. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för, utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära, utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar. Och det innebär att vi kan inte gå i ok med de som säger att vi alla har samma Gud i alla religioner. Att vi alla har samma fader. Att vi alla är Guds barn. För då gör vi oss medskyldiga till onda gärningar. Och då går vi under antikrist. Det är ju det bibeltexten säger här. Och kan jag ju nämna det om ni inte har hört det förut. Att påven säger det. att alla är Guds barn. Det spelar ingen roll vilken religion man kommer ifrån eller så, så har vi alla samma Gud och så vidare. Det har jag väl aldrig sagt förut, va? Ja, men det är ju bara en, påven är en. Men det är ju många riktningar idag som talar om detta. Vi ska inte se på det som skiljer oss åt, utan vi ska se på det som förenar oss. Sen kan det som skiljer oss åt få vara hur långt utanför ordet som helst, verkar det som ibland. Ja, det är väldigt intressant i alla fall. Och egentligen, nu har tiden gått ganska mycket här i mötet och jag ska inte ta upp det, jag ska göra det vid ett annat tillfälle. Men här skulle vi kunna gå in på andra Thessalonikerbrevet och se på vad Paulus talar om. För att, ja, vi kan titta lite på det, men vi ska inte gå in och djupare på det. Men vi kan titta på det andra Thessalonikerbrevet då. Andra Thessalonikerbrevet. Kapitel 2, eftersom vi nu var inne på antikrist här. Så står det där i andra Tess och andra kapitlet. Det har vi säkert läst förut, men ändå, vi läser några verser där då. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Nu var det också så att det var en annan villolärare där. Som pekade på att han hade redan kommit. Men nu vill Paulus gå till rätta med dem i Thessalonikerna här. Och så säger han så här. Så ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Och det tror jag vi skulle börja säga till varandra idag. Att inte så plötsligt ska tappa fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa detta när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin mons anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under. Och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Johannes vädjar om sanningen, kärleken, sanningen och tron. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten, säger Paulus där. Och det ordet som finns där när han säger inte tappa, att vi inte ska tappa fattningen, va? Och det är apostasia. Det här ordet som man kan då tolka som dra bort eller flytta bort. Och det står i första test, vi behöver inte läsa det, men att han har befriat oss från den kommande vredesdomen. Men en annan betydelse som det här ordet kan ha och har under Nya Testamentets tid, det kan betyda att det är som ett uppror, en revolution. Eller tolkat som ett avfall i Apostlagärningarna 21 och 21. Det finns lite olika uppfattningar om det. Men det står i alla fall här om det stora avfallet i den sista tiden. När man börjar och titta närmare på det. Och det är ju då antikrist ande som är upphovet till avfallet. Samtidigt så står det om en makt som hindrar antikrist från att träda fram. Och Johannes, han tror och han säger att det kan vara Guds ande i församlingen. Så tolkar han det i, som det står i Johannes första brev. Men det som är kusligt skrämmande, det är att samma uttryck om antikrist som säger när han ska träda fram, antikrist, och han ska komma med och bedra med lögnens alla tecken och under. Det där träda fram, just betydelsen av det ordet, det är samma ord som används vid Jesu ankomst, när Jesus ska träda fram. Och då måste man ju tänka så här, att när antikrist träder fram, då kommer det att vara så att han kommer att bedra enormt många. Han kommer på ett liknande sätt som Herren ska komma tillbaka. Så då förstår man att det här sker med som det står här, med lögnens alla tecken och under. Det är ett verk av Satan och sker med stor kraft. Och det här är ju liksom den laglöses ankomst. Antikrist. Men vi går tillbaka till Johannes där och bara läser lite till här. Men nu säger ju Johannes här i vers 20 i kapitel 2, första Johannes brev. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus Messias? Den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Just den här förnekelsen breder ut sig mer och mer i världen just nu. Den tränger faktiskt in i församlingarna. Det här är någonting som vi måste slå vakt om. Verkligen det här. Att det är Jesus Kristus. Det är han som är ens mode. För det står att den är antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Och så säger han, låt det ni har hört från början förbli i er. Ta inte emot några nya läror. Låt inte någon komma, kära barn, älskade barn, skriver han gång på gång. Låt er inte intas av något nytt och häftigt som verkar vara så bra och så intressant och så fantastiskt som vi aldrig har hört om tidigare. Nej, låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss. Det eviga livet. Det är det handlar om. Det eviga livet. Och så säger han i vers 26. Där, detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Men vad er beträffar så förblir er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Och så säger han sen, ja kära barn, förbli honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Förstå vilken kärlek han uttrycker här. Han säger i första versen i kapitel 3, se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Alltså det är andra sån kärlek, men såna allvarsord. Det här följer sida vid sida. Det går inte att skilja det åt. Och även i jag ska försöka, vi kan ju inte ta allt detta, men i kapitel 4 när vi kommer dit, då kommer det igen. Mina älskade barn, säger han, säger det gång på gång. Tro inte alla andar, utan pröva andan om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommer till köttet, han är från Gud. Han säger det gång på gång. Det är Jesus Kristus, Messias, som har kommit till köttet. Han är från Gud. Och det går inte som man inom andra religioner kan man säga att ja, Jesus har funnits. Eller han har vandrat här på jorden. Men han var människa, han var född, det säger man inom andra religioner då. Det räcker inte. Det räcker inte med det. För han säger så här i vers 3 och kapitel 4 där. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Det här är någonting idag som vi måste slå vakt om. Att det är endast Jesus. För det är detta man försöker börja plocka bort ifrån kyrkor. När man tar in andra religioner. Eller när man har ett urvattnat evangelium. Där man liksom bara för att hålla sig väl med alla andra. Kan liksom undgå att predika detta raka budskapet. Och i vers 6 står det, vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Var, hur? Jo, de vill inte lyssna. De vill inte lyssna. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. De vill inte höra. Och idag är det så mycket som är baserat på känslor. Jag tittade just på någon film. Jag fick ett klipp av en god vän. Som handlar om lovsång. Och hur man hade liksom. Det var en person där som har lagt upp den här filmen. Som har liksom, vad ska man säga, studerat det här med lovsång. Och hur man. Liksom i det här mötet jobbade sig upp då till en viss nivå. Med en viss rytm. Och, liksom, och när man kommer upp på en viss nivå då ska det bara liksom explodera. Och då ropar lovsångsledaren ut där på podiet bland alla de här ljusskenen där. Olika färger som blixtrar fram. Att nu är Jesu närvaro här. Då har han arbetat sig upp till en viss nivå. Som liksom... ja, dunkat in och då sjunger man samma sak om och om och om och om igen. Och så har man kommit till en viss nivå och så bara exploderar det. Och han hade studerat det där. Och det är klart att det här påverkar människors känslor. Ja, man tror verkligen, man ser liksom hur folk bara är med på det här. Va? Men lovsång till Herren, det är ju, kan vi ju ha. Var helst vi går. Kan vi lovsjunga Herren i våra hjärtan. Vi kan lovsjunga med vår mun. Vi kan lovprisa honom på ett underbart sätt. Men det här bara repetitiva ord hela tiden. Som arbetar sig fram som ett instrument. Bara mer och mer och högre tills det ska explodera. I något som är som man kallar Guds närvaro. Då. Det är ju baserat på känslor. Och det ska vi ha känslorna med. Det har vi ju, vi har fått känslor. Men jag menar, när man gör det här till ett mönster och tror att det är Guds närvaro, tror att det är Jesus, då man får vara vaksam. Ja, det var en intressant film i alla fall. Men då säger ju Johannes här också i 4:13. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Därför att han har gett oss av sin ande. Det är så vi ska känna Herren. Det är så vi lär känna honom. Genom anden. Han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sänt sin son som världens frälsare. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud, säger han. Tack. Ja, Johannes säger att redan då på den tiden fanns det antikrister som hade kommit och banat väg för någonting. Och det är ju för att bygga för framtiden. Och nu tror jag, jag börjar tro att vi är där faktiskt. Jag tror det på fullaste allvar. Den som bekänner att Jesus är Guds son. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Vad viktigt är att vi inte gör oss av med Jesus och med den helige ande. Jag tackar Gud varje dag för sanningens ande. Varje dag. För det är han som visar på ordet. Helt underbart. Det är han som uppenbarar ordet. Halleluja. Det är så underbart. Den som har sonen har livet. Ni som tror på Guds sons namn, säger Johannes i det femte kapitlet. Och den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig, säger han. Den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Vad viktigt att vi håller oss till ordet. Och sen avslutar han hela detta långa brev, sista versen, så säger han: kära barn, var på er vakt mot avgudarna. Var på er vakt mot avgudarna. Det är evangeliet i dess fullhet och samtidigt otroligt mycket varningar. Och jag tror att vi lägger på skuld om vi inte varnar för detta. Varför skulle vi inte göra det? Vi ska inte vara vän med världen. Vi ska inte lyssna till vad världen säger, utan vi ska lyssna till vad Guds ord säger. Och idag så tror jag att det är många som stöter sig på stötestenen. När man går i sin egen kraft så kanske det går till en viss gräns. Men sen säger Gud stopp. Då kommer Guds pilar. Och vi ska titta på första Petrus brev, det andra kapitlet där. Andra kapitlet och vers 6. Petrus första brev. Det står nämligen i skriften: se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. Det stöter emot den därför att det inte lyder ordet. Det är därför de stöter emot den. Därför att de har uppfunnit sina egna vägar och går sina egna vägar. Då stöter man på både hörnstenen, men Jesus är också en stötesten. Och det var han bland det judiska folket på sin tid när han vandrade här. Då var det en stötesten för dem. Och en klippa till fall. Därför att de inte lyder ordet. Men er ett utvalt släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och ett ord som står också i Romarbrevet, det 9:e kapitlet. Skriver, det står, det är Paulus som skriver till romarna då om Israels egen rättfärdighet. Så står, vi får nästan läsa från vers 30 då. Vad ska vi då säga? Jo, att hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten. Det är en rättfärdighet som kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat på stötestenen. De har snubblat på stötestenen. Så det är ingen idé att vi försöker i egen kraft att bygga något som är Guds hus eller Guds verk. Då stöter vi mot stötestenen. Därför att det är Herren själv som bygger. Han bygger. Finns bara en enda framkomlig väg till målet där hemma. Och den vägen är Jesus. Och det kan bära igenom svårigheter. Det kan vara genom eld och det kan vara genom vatten. Och det kan vara genom floder och det kan vara över berg. Men det finns en väg som bär, och det är Jesu blod. Jesu blod. Så vi gör bäst i att hålla oss i den här tiden till Jesus och till hans ord. Därför så behöver vi behöver studera ordet. Vi behöver läsa ordet så här som vi har gjort idag. Jag har inte läst allt, men vi har läst en del. Hur apostlarna undervisade, de gav evangeliet, men de gav också så mycket av varning, förmaning och så mycket av tröst. För trösten har vi i detta underbara att Jesus är vägen. Amen. Amen. Jag vet inte, jag kommer inte ifrån det, men det vi ser sker idag, det bär inte hemåt. Det gör inte det. Det bär någon annanstans. Det är egna gärningar. Man bygger upp sitt eget för att vinna ära i världen. För att vinna ära inför människor. Jag blir kritiserad för sånt här, men jag tar det. För det är vad jag tror. När jag läser Bibeln så ser jag det. Jesus. Vår hörnsten. Stötestenen också. Amen. Visst är det underbart med Jesus. Jag är så tacksam. Så tacksam till Herren. Att få vandra med honom varje dag. Och få vandra i frihet med honom. Inte vara bunden av människor. Och inte vara bunden av något. Utan få vandra i frihet med Jesus. Det är helt underbart. Vandra i ljuset. Som Johannes skriver om. Och det var väl då märkvärdigt om det kom in så mycket villoläror i den första tiden, om det inte skulle göra det nu. När vi har också de möjligheterna att kunna veta vad som sker på andra sidan jordklotet i den här stunden, i samma sekund. När vi är så informerade om allting, hur man kan sprida också allt så snabbt idag, både gott och ont. Så vore det väl konstigt om vi inte skulle kunna varna för det som sker. Ja. Johannes, de här breven är underbara. Underbara att läsa. Det är så mycket kärlek, mina älskade, säger han. Mina barn. Ja. Amen.